Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska det handla om sockerberoende och handlar det om dålig karaktär eller är det på riktigt en sjukdom? Ni ska få träffa en, åtminstone en av Nordens bästa experter på sockerberoende, kanske en av världens bästa på sockerberoende. Och hon har utbildningar bland annat från USA inom det som där kallas addiction medicine. Och hon har behandlat tusentals personer här i Norden. Hon håller också kurser och utbildningar och är föreläsare och författare. Välkommen, Bitten Jonsson.
Men tack, Benny. Vad trevligt.
Hur står det till?
Det är bara bra.
Ja,
det är gott. Och kallt i morse. Annars är det strålande färger. Ljuvligt, tycker jag. Gillar hösten.
Ja, jag också. Friskt och gott.
Jajamän.
Är det något du vill tillägga på presentationen om dig själv?
Nej, det är det ju inte. Jag brinner för beroendemedicin och speciellt då sockerberoende som jag anser var starten på hela beroendekedjan, oavsett vilket utlopp du hamnar i till slut. Och att det som känns viktigast för mig som sjuksköterska, det är att man får en utredning och diagnos. För det är en sjukdom.
Yeah.
Att man inte bara gissar och du vet, ryser när folk säger ja, men jag är nog lite sockerberoende jag. Och för mig är det rätt, beroende är väldigt, väldigt allvarligt för mig. Det är inget man skojar om.
Precis.
Och alla som gillar socker är inte beroende. Det är också viktigt att förstå.
Ja, jag tänker att vi lägger upp det här i princip i två stora block. Det ena är att vi försöker, eller du försöker beskriva problemet och vad det här egentligen handlar om. Och det andra, vad kan man göra om man är lagd åt det hållet så att säga och har de
problemen.
Så om vi börjar med fråga ett då, och försöker reda ut det som du redan har börjat att beröra. Vad är sockerberoende?
Jo, det är som vilket annat beroende som helst. Alkohol, tabletter, narkotika, spel. Du vet, alltså vi har ju bara ett belöningscentrum. Så det är ju inte liksom olika sjukdomar. Utan idag vet vi att beroende är en sjukdom med många utlopp. Alltså man kan ha flera utlopp. Man kan ha alkohol, nikotin, tabletter, socker, hej och hå. Det är viktigt då att förstå att beroende det är när belöningscentrum är kidnappat av drogen. Och vad det har, om man tittar på neurovetenskapen, det finns mycket forskning inom neurovetenskap vad det här är. Så det är väl beskrivet i litteratur, dock mest engelska ska jag säga. Men det är alltså när en drog har fått till en permanent ombyggnad i belöningsbanorna. Och då är det faktiskt en dödlig sjukdom om man inte får hjälp. Den är progressiv, vilket betyder att den blir bara värre med tiden. Den är kronisk. Har man en gång fått den här ombyggnaden, så då sitter den resten av livet. Det är därför man säger att en gång alkoholist, alltid alkoholist. Alltså man kan inte dricka normalt igen efter det har hänt. Man måste avstå om man vill överleva. Och det är precis samma med socker, mjöl och processad mat, som ju är då den psykoaktiva ingrediensen. Heroin är ett annat psykoaktivt medel. Kokain, amfetamin, hej och hå. Cannabis, papapap, så. Så att det räknas idag då till det. Och vi vet också idag att alla beroende sjukdomar i stort sett börjar med socker. Så när jag säger socker så är det inte strösocker jag pratar om. Det är alltså allt som innehåller socker och sötningsmedel, allt mjöl och all processad mat. Och säger folk, vad är processad mat? Ja, men det som har en innehållsdeklaration. Ägg är inte processad mat, för det innehåller bara ägg. Smör är inte processad. En köttbit är inte processad. Så jag brukar skoja och säga när folk säger, ja, men vad ska man äta då? Det som har bara en ingrediens, säger jag. Ungefär.
Ja.
Men beroende är alltså, och det är också definierat då av amerikanska läkarsällskapet för beroendespecialister. Det är de man ska lyssna på. De har funnits sedan 1954 och kommer med nya, i takt med ny forskning så kommer det nya definitioner. Men man säger så här, det är en fysisk hjärnsjukdom med fysiska, psykiska, sociala och andliga konsekvenser. Det är du. Mm. Ja. Ja. Så hjärnan blir felkopplad. Och det kommer jag berätta sen när vi pratar vad gör man. Hur man återkopplar eller läker hjärnan. Det är det viktigaste att göra i tillfrisknande. Men alltså, man får en felkopplad hjärna så du funkar inte normalt. Du har inte tillgång till flera delar av hjärnan. Därför att kraften går åt så mycket till reptilhjärnan och belöningscentrum. Och därav ser du väldigt mycket konstiga beteenden. Så det är en väldigt förvirrande sjukdom också. Och väldigt komplex.
Ja, okay.
Men det är en fysisk hjärnsjukdom. Kort, så kan man väl säga.
Mm. Jag utgår ju från att vem som helst i grund och botten kan bli sockerberoende, men finns det också genetiska faktorer?
Absolut. Förut så sa vi så här, för att kunna bli då alkohol, tablett eller drogberoende så måste det finnas en genetisk predisposition. Alltså du kan inte ärva sjukdomen. Man ärver ju inga sjukdomar så, man ärver ju känsligheten att få en sjukdom. Och det vi såg förut, det var ju det att jag menar, en familj med tre barn så kan de ju se att en är ju sockerrottan. De andra är inte så förtjusta i socker. Där ser ju då någonting som jag betonar väldigt. Att vi har en biokemisk unikhet. Alla människor har sin unika biokemi, precis som med olika fingeravtryck. Och det gör att vissa är då känsligare för psykoaktiva droger än andra. Sen tror jag att det är så här, om man tittar tillbaka nu några år. Jag har gjort på med det här i 35 år. Tittar du tillbaka så tror jag att sockerindustrin eller livsmedelsindustrin tillverkar oerhört mycket farligare concoctions idag och lurar oss. Så jag tror att det du sa då, att vem som helst kan bli beroende, det stämmer nog nu. Det hade jag inte sagt förut, för mer än 10 år sedan. Men det är också viktigt att förstå att alla som äter socker kommer inte att bli beroende. Men ju mer du exponeras, desto större risk, desto farligare.
Just. Nu sitter det säkert många funderar på, är jag sockerberoende? Alltså, hur vet man om man är sockerberoende?
Ja, först ska man göra en screening. Om man går in på min hemsida, vad är sockerberoende? Så finns det ett enkelt frågeformulär som heter Uncope. Som jag arbetade om från alkohol, tablett och drogdelen för många år sedan. Det är 6 enkla frågor. Och då svarar man ja eller nej. Och då ska man ju vara ärlig. Och fråga 4 låter ungefär, har någon någonsin klagat på ditt ätande? Och där svarar de flesta nej. Därför att det luktar inte när du äter socker och du gömmer det. Så att, men jag brukar ställa om frågan och säga, om någon skulle veta hur du håller på att äta, skulle de protestera? Om det är ja då får man ja på den. Och sen... kan man säga så här att det viktigaste i min värld är att förstå att man kan dela in mänskligheten i 3 grupper när det gäller att förstå det här området. Det är dels sociala brukare. Om man tittar på Pia, min medförfattare, hon är ju en social brukare. Hon är ju en normie. Hon gillar inte sötsaker. Hon har alltid ätit det vi kallar low carb, ketogent, alltså nyttigt. Rena råvaror och allting. Om man bjuder henne på choklad, vi säger, bjuder henne på kladdkaka, så säger hon nej, jag tar hellre ett grönt äpple. Och jag tycker ju det är chockerande. Hur kan man välja ett surt, hårt, äckligt grönt äpple? Men, och då skojar vi att de här sociala brukarna, de överäter inte, de dricker inte för mycket. Det händer inget i hjärnan på dem. Så de är riktiga måttlighetsanvändarna, förstår du? Så jag skojar och säger, de är normisar. Okay. Sen har du en grupp som heter skadligt bruk. Och det är de här då som tröstäter, känsloäter, stressäter, firaräter, semesteräter. Alltså du vet, de har som livsstil här bakom mat och herregud, allt möjligt. Och de får konsekvenser. De kan få övervikt, de kan få diabetes, de kan få humörsvängningar, depressioner. Men de är inte beroende. De har inte den här typiska kontrollförlusten som en beroende har. Och skadligt brukare, de kan man lära om måttlighetsäta. De kan man säga till, men dra ner på det där och förbättra det här. Gå en stresskurs. Gå och prata om dina känslor. Alltså man kan ge dem en massa verktyg. Och de kan då äta måttligt av skräpmaten, vad man nu ska med det till, men ändå. Men en beroende har alltså kontrollförlust. De kan sluta men inte fortsätta att vara slutad. Alltså they can stop but not stay stopped. Så det är väldigt specifika internationella diagnosjournaler vi använder för att ställa diagnos. Det är inget vi hasplar ur oss, utan vi ställer hur mycket frågor som helst. Och diagnosen bygger då på DSM-5 som är internationella kriterier, eller ICD-10-11 som är Världshälsoorganisationens diagnoskriterier. Och det innebär att har du de här symptomen i de här kriterierna, då är du beroende. Punkt. Så det är de instrumenten vi använder. Så om man gör screeningen så kan man säga så här, att har du 0-1 ja, så är du förmodligen normie. Det indikerar. Men har du 2-3 ja, så indikerar det att du kan ha ett skadligt bruk. Men har du 4 eller fler ja, kom till mig. Då är det kört. Då är det nog beroende. Men för att veta säkert och hur beroendesjukdomen ser ut, så måste du göra en så kallad sugar. Som är alltså då, det ska vara en certifierad och licensierad yrkesperson som är utbildad i det här, som ställer specifika frågor. Och det kan man göra online. Vi gör jättemycket online. Och det finns samma instrument för alkohol, tabletter, narkotika, heter Addis. Och sen, då vet man sen. Så här är det liksom. Så här ser mitt liv ut, påverkat av beroendesjukdomen.
Just det. Och jag har för mig att du har en lista, vi kommer ju till det sen, men du har en lista på din hemsida med var man kan hitta sådana här...
Ja, absolut. Terapeuterna, ja. Eller om man vill mejla med dem. Men det finns en lista där.
Ja. Hur har jag funderat på det? Alltså, hur ofta det grundar sig i någon slags mentala problem, alltså depression och ångest då? Alltså, kan det vara, är det vanligt att det är sånt som utlöser att man är...
Nu kommer vi in på 70-talets psykosociala flum-flum. Mm. Det där köper jag inte en sekund. Nu satte du vagnen före hästen. Och det där görs hela tiden i vårt land. Det är tvärtom, Benny.
Ja.
Det är så här att drogen rubbar ditt fysiska och psykiska ekvilibrium tidigt. För tänk hur... Tidigt är man exponerad till socker och mjöl och processad mat. 3, 4, 5, 6 års ålder. 2. När du får godis och skräpmat. Så det är nämligen så här att beroende beror inte på något trauma eller att det har varit någonting mentalt. Utan det beror på drogens effekt på belöningscentrum. Det handlar alltså om biokemi och neurovetenskap. Väldigt viktigt att komma ihåg. Dock är det så här att om du växer upp i en dysfunktionell familj eller har något trauma, så gör ju drogandet att du inte kan hantera det på ett bra sätt. Så du växer upp med, kan man säga, större bagage. Men väldigt många människor har fantastisk barndom, inga psykiska störningar whatsoever och blir fullt beroende. Det är väldigt viktigt att poängtera. Så det är ju det här som är problemet med en beroende person, att man ofta ska gräva efter något mentalt som har hänt. Istället för att ta bort drogen, läka hjärnan och se, finns det något kvar att gräva i? Är du med mig?
Yeah.
Ja, därför att det finns en ignorans och en arrogans att förstå drogers, och då menar jag allt ifrån socker till skjuta heroin. Drogers påverkan på vår vackra hjärna, vår fina känsliga hjärna, och hur det underminerar dig som människa. Därför att om man tittar på neurovetenskapen, hur beroende utvecklas, så är det verkligen så att det skadar din hjärna så oerhört mycket mer än vad vi förstår. Så personen som är drabbad är också förvirrad, omgivningen är förvirrad. Vad är vad? För plötsligt har du en person som är deprimerad, påstås det. Men problemet var alltså att de åt så mycket socker och så. De har näringsbrist, de har en obalanserad hjärna, de har en trasig biokemi. Ja, men då, om man inte orkar något, då känner man sig deprimerad. Men det kanske inte var en depression. Vilket kom först, hästen eller vagnen?
Mm. Exakt.
Och då när man gör sugar, det här instrumentet, då får man ju fram när började problemet. Och då ser vi att debuten, alltså första beroendesymptomen hos en som har utvecklat beroende, kommer vid 4-5 års ålder. Ja, Så är det. Det finns ju, jag har hur många sådana kurvor som helst som jag brukar visa upp då när jag föreläser. Men det här 70-tals psykosociala, som jag kallar flumflum, att det har orsak till något mentalt, det lever ju kvar så infernaliskt. För i Sverige är vi inte uppdaterade på neurovetenskap, det ska jag ju säga.
Det får man lite grann att tänka på, eller jämförelsen med hjärnan och magen, att man förr så sa man att ja, jag mår dåligt så att därför så har magen ballat ur, men nu har det visat sig att egentligen så är det tvärtom. Det är när magen inte mår bra som huvudet inte mår bra. Jag får lite samma känsla när du pratar, att det är inte att du mår dåligt därför du börjar äta socker, utan när du äter socker och missbrukar det så tar hjärnan stryk istället.
Ja, och framförallt tappar du väldigt mycket energi, och det vet vi att om du är trött och olustig, liksom hur mycket orkar du med livet och känslor och relationer och jobbet och whatever, stress, du kan ju räkna upp hur mycket som helst. Mm. Inte alls. Mm. Och då äter du mer socker och så blir det bara värre och så håller man på så där.
Jag har för mig att läsa på din hemsida, vi ska inte prata illa om svensk sjukvård, men är det så att USA har kommit mycket längre på just den här problematiken inom sin sjukvård?
Ja, det finns alltså väldigt mycket sjukvård där också, som precis som i Sverige, som inte vill alls befatta sig med beroende. Och det är för att de inte är utbildade och förstår det, de kan det inte. De ser ju bara konsekvenserna av det och tror att man ska hålla på och dutta där, men det går ju inte. Man måste ta grundorsaken. Så det är i mig en gåta varför de inte använder sugar och addis för att diagnostisera och se, är det ett beroende eller är det inte, hos den här diabetiken eller den med hjärt-kärlsjukdom eller inte. Men om man säger så här då, att beroendekompetensen är så otroligt mycket större i USA, men det finns många inom sjukvården som inte använder den där också. Så du kan hitta ett större spann där då. Beroendebehandling idag i Sverige, den är ju under all kritik. Alltså upptäckt, diagnostik, utredning och behandling tycker jag är liksom hur usel som helst. Det är jättesvårt att få bra behandling. Och det finns ju inget behandlingshem i Sverige där du kan vara i flera veckor för sockerberoende. Fast det skulle ju behövas för många av mina patienter. Det är bara kortkurser och öppen vård. Tack och lov finns det väldigt bra sådana. Du vet, de har alltså intensivkurser och en vecka här och onlinekurser. Jätteduktiga terapeuter som finns på min sida. Men ibland, ofta kan man ju se att någon skulle behöva vara inlagd. Det finns inte. Det är tragiskt. Mm. Jag startade ju ett behandlingshem. Jag fick ju lägga ner för att jag var för bra. Det är sant. Jag fick lägga ner när jag hade 375 gula remisser från läkare över hela Sverige i kö, för landstingens beställarnämnder vägrade betala patienternas behandling. Därför att jag pratade med två psykiatriker som skickade till oss då och sa, varför har ni slutat att godkänna remisser? Därför att jag har fått veta från beställarnämnden att jag får inte budget till att betala så många patienter hos dig, för att nu kommer ju folk hem och vara hos dig och mår så bra. Och då berättar de det för andra, så nu har jag världens kö. Men jag får ingen mer pengar, för ja, men du vet, det är ju politikerna då som fördelar. Fast vi kunde bevisa att om man hade behandlat grundsjukdomen beroende, så hade man ju haft färre diabetiker, färre gastric bypass, färre av alla konsekvenser som du får av den här sjukdomen. Men jag var alldeles för tidigt ute. 2000-2005.
Ja, det är trist att höra. Jag tänkte vi ska avsluta sen med lite grann vad samhället skulle kunna göra. Men om vi nu säger att man har konstaterat att man har kanske gjort en test och man har kanske till och med varit hos en terapeut och jag är sockerberoende, då inser jag ju att det funkar inte, som kanske många får rådet, skärp dig, ät mindre skräpmat och mindre socker. Så i vilken ände börjar man om man ska ta tag i det här själv?
Ja, det viktiga är ju också att en sån här terapeut som gör då en sån här utredning på dig, att de kan förklara för dig vad beroende innebär. Alltså om beroende i hjärnan, vad beroende är. Så att du släpper skammen och skulden och förstår att du har en hjärnsjukdom och att det är allvarligt. Det är väldigt viktigt att våga acceptera det. Äga sjukdomen. Sen, nästa steg är ju att avgifta då. Det vill säga, du måste ta bort drogen. Du kan inte läka utan att ta bort den. Och jag tror inte på att trappa ner, för att då retar, det är som om du har en allergi, kan du ju inte tillföra lite av allergenet hela tiden och tro att du ska bli frisk. Utan det är rip-off, du vet. Bort med drogen. Cold turkey. Så då går vi in, då får ju patienterna en startmatplan. Och det är då low carb. Det beror på hur sjukt de är, alltså hur mycket de har ätit. Men man kan börja med en liberal LCHF då. Och sen, de flesta patienter får ju sug av mjölkprodukter. Inte smör, men alla andra, grädde, ost och allt det här. Så att en liberal LCHF innehåller ju då mjölkprodukter i början. Men sen måste man tajta till. Så när man kanske har kört det i, och det är individuellt, om det är 3 veckor eller 3 månader. Så att det, man får någon sorts stabilitet. Plus att den här personen behöver lära sig att hantera vardagen utan att använda drogen. Och behöver gruppstöd och allting. Och då kan man gå ner till en keto. Eller en striktare low carb till att börja med. Och sen gå över på en ketogen kost då. Som är alltså den bästa kosten för en obalanserad hjärna. Sen är det ju så här. Jag tänker på när jag kom ut ur behandling för min alkoholism 1985. Och var, deltog i stödgrupper. Och så sa de här som hade gått före mig. Sa, det här är skitlätt så att tillfrisna. Allt du behöver göra är ändra hela livet. Och jag tänkte bara, oh my god, nu går jag hem och gömmer mig för alltid. Du vet, det lät ju fruktansvärt. Jag fattar inte vad det innebar. Men vi måste alltså jobba väldigt mycket med beteendeförändringar. Det är beteendeförändringarna som är vägen till att läka känslor och tankar. Inte andra vägen runt. Så att terapera tankar och känslor, det leder inte till att man läker. Utan vi börjar med att ändra beteende. Det vill säga, jag går inte på kaféet. Jag äter den mat jag har bestämt. Jag pratar med andra, stöd hur jag ska göra. Jag går och lägger mig tid. Jag tar en promenad. Jag mediterar. Förstår du? Man ändrar vardagen. Och det är inte för en kort period. Man gör de här förändringarna en dag i taget för resten av livet. Man lägger om livsstil helt enkelt. Det kan ju ingen människa göra på 3 veckor. Så, och det innebär också att du drattar dig på rumpan några gånger på den här resan. Det handlar om att skaffa sig tålamod. Det handlar om att lyssna på de som har gått före. De är ju stora inspiratörer. Så redan tidigt så lär vi ju folk att säga så här. Om jag nu säger att jag måste åka på en jobbresa imorgon. Och jag är alldeles ny drogfri. Och jag tänker, åh gud, det kommer, vad ska jag äta där? Och hur ska jag göra? Och så har du gjort den här behandlingen och du är några år före mig. Då ringer jag dig och säger, Benny, om det här var ditt problem, vad skulle du göra? Och så får jag förslag. Ja, och du säger inte så här, Bitte, du måste ge så här. För det funkar inte på någon. Utan du säger bara så här, ja, vet du, om det här var mitt problem, skulle jag göra så här? Eller det där har jag varit med om flera gånger och det gjorde jag så här. Jaha, för i början har man ju din hjärna. Så man kommer inte på lösningar. Och säger, gud vad bra, tack Benny. Nu, det ska jag testa imorgon. Så där lär du dig från någon som har gått före dig. Du behöver inte hålla på att finna något nytt djur liksom. Utan lyssna på erfarenhet, kunskap. Och kunskap är extremt viktig. Alltså att förstå beroendehjärnan och vara snäll mot dig själv. Att den är inte uppkopplad i början. Och jag brukar tänka så här, det första vi jobbar med är ju biokemisk reparation. Så det är ju den här matplanen jag berättar om då. Ta bort drogen helt, det går inte att hålla på att dutta. Sen är ju andningen jätteviktig. Och jag är ju speedfreak, så det ska vara enkla metoder för mig. Jag ska inte gå någon kurs, liksom sitta på någon tempel uppe på någon bergstopp i flera veckor innan jag har lärt mig något. Så att jag älskar ju det här med medveten andning. Anders Olssons enkla metod. Du vet, vi tejpar mun på nätterna. Man sover bättre. Ja. Och lär sig näsandas. Och så sen min lilla napp då. Jag älskar den här lilla döttlutten. Alltså det är ett andningsmotstånd. Mm. Vad sa du?
För att få en lång utandning.
Ja, och att det är ett motstånd i, så du får ju förbättrad andning. Och när man använder den så sträcker man på sig också. Sitter inte med en hösäck. Nej. Och det har visat sig att den ökar fettförbränningen. Att träna näsandning. Och det lugnar ner kroppen, sänker pulsen. Och framför allt är det otroligt effektivt på sug. För jag menar, en av de absolut värsta sakerna när vi ska behandla det här, det är ju det vi kallar cue-induced cravings, alltså händelseutlöst craving. Och det är ju så här att när jag åker på Statoil, eller det heter inte Statoil nu, men, ja, men du vet, bensinmacken, eller jag ska gå på ICA Maxi, eller jag ska gå fika med någon, så är jag ju fullständigt, alltså dofter och synintryck av drogen slår mig i ansiktet. Det står ju inte whisky och kokain där. Men det är ju socker, socker, socker och mjöl och socker. Och då har det visat sig att den här beroendehjärnan, vår koppling, är extremt känslig för lukt, syn och ljud. Du vet, man hör någon äta popcorn eller gnissla med godispapper. Det här är en involuntary, alltså det här är en omedveten, det är inget vi kan påverka. Det sker en reaktion i belöningscentrum. Man har sett det här mycket när man har gjort hjärnröntgen på kokainister till exempel. Man har visat dem vitt pulver. Och de vet ju inte på bilden om det är kokain eller skurmedel. Och så har man visat det. Och så får du en enorm reaktion i hjärnan. Alltså ett jättesug. En helt besatt blir man. Precis så är det för oss. Och du vet, vi är ju exponerade hela tiden. Det är ingen som tar hänsyn till det. Och folk bjuder oss hela tiden. Och det är jul och det är påsk och det är hej och hå. Och det är himla bra att ha den här med sig. När man ser allt det där. Och, så. Och jag älskar ljudet när man andas i den här. För mig är det som att sitta på en sandstrand. Och vattnet går sakta in över gruset. Det rasslar så där lite djupt. Så jag blir, på en gång, jag bara stoppar in den i munnen. Så,
så blir det så.
Ja, men man måste öva in det. Ja. Naturligtvis. Ja. Så... maten, andningen, sömnen. Jag såg att du har ju också Matthew Walker i din bok. Du har ju läst honom. Skitbra bok. Vi kör ju Sated, det lilla frågeformuläret på alla. Och 1000 andra frågor. Och kolla sömnkvaliteten då. Och då jobbar vi mycket med att återställa sömnen. Det är enormt viktigt. Enormt viktigt. Och det finns ju hur mycket trick som helst som man kan använda sig av. Eller verktyg. Om man vill kalla dem heller då. Så då jobbar vi med sömn. Och sen fysisk aktivitet. Walk a mile in my shoes. Alltså det är så viktigt att vara ute i naturen. Det finns ju hur många studier som helst som visar att naturen har en enorm läkande kraft. Det är det som är roligt i din bok också. Att det är bilder av det där du kutar i skogen och naturen. Och. Jätteviktigt.
Ja.
Och jag säger så här. Orkar du inte... alltså, mycket bättre att ta en 10 minuters promenad i en park än att sitta och tokflåsa på en spinningcykel på ett gym. Det kan du kanske göra också så småningom, men börja med att gå. Gå, gå, gå. Och om du bara orkar, gå 3 minuter. Gå 6 imorgon. Alltså gå. Vi är gjord för det. Så det tycker jag. Gärna gå med kompisar eller om man har hund, det är ju fantastiskt bra. Ha en hund att gå i skogen med. Men också titta på naturen, för jag tänker på en studie som jag läste för många år sedan om kirurger på en operationsavdelning som blev så otroligt trött och fick huvudvärk när de stod och opererade. Och då såg de ju att det var inga fönster på operationssalarna. Så de fick ju aldrig titta ut och lyfta blicken, utan man stirrar så här. Och det märker jag som sitter och jobbar mycket på Zoom, att det blir väldigt liksom... du vet, intensivt och tröttande. Om inte jag, det är därför jag har skrivbordet så att jag har 2 stora fönster här på kontoret. Så när jag sitter och pratar med dig så är det inte av oartighet jag plötsligt tittar ut. Utan det är naturligt för att vila ögonen. Och jag har en park här ute med trän. Så, oh, ja just det. Och så kan jag ha fokus igen och så. Så det här är ju saker vi tränar patienterna i. Och sen kosttillskott om det behövs. Det är inte alla som behöver det. Men det kan vi testa. Tempel på vintern, med fiskolja, D-vitamin, magnesium till natten, saltshot. Någon B-kombo kan behövas ibland. Alla behöver inte det. Eller någon probiotika. Eller, ja. Alltså det finns ju saker som man kan ta till som inte botar eller fixar något. Men det stöttar dig.
Mm.
Det stöttar dig. Så ta alla kryckor du kan, tycker jag.
Mm.
Sen har det ju visat sig i studier också i USA att om du är tillsammans med människor du tycker om och har roligt, så får ju du en otroligt signalsubstanspåslag. Det nyttjar vi. Oxytocin, beröring, och det är ju skitjobbigt nu med corona att man inte kan kuta och krama folk som man vill. Men då får man väl krama hunden och krama dem du kan. För att krama sig är jätteviktigt. Och jag tänkte på det, ikväll har vi i min svenska utbildning så har vi Kerstin Nunes Moberg som är professor och forskare på oxytocin. Hon föreläser för eleverna ikväll om oxytocinets roll i mättnad, hunger, på insulin, och det är ju kroppens största lugn- och rohormon. Och hon har skrivit några väldigt bra böcker om det som man kan läsa. Du vet, att fixa i trädgården, gå till frisören, massage om man kan det. Otroligt viktigt, oxytocinpåslag. Så det finns, och det här är bara en bråkdel av de verktyg vi har i vår verktygslåda.
Yes. Ja, det är saker. Jag tänker på, för ja, du har ju sagt, det handlar ju om att ändra hela livsstilen. För visst är det mycket, det kanske man inte direkt tänker på, men visst är det mycket som kan bli oreda i kroppen när du har de här problemen. Alltså du kan få störningar i hormonerna, du kan få, som du har varit inne på, vitamin, mineralbrister. Levern kan få problem.
Hjärnan.
Armen kan få problem.
Ja, hela kroppen. Alltså, alltihopa, och vet du vad? Allt hör ihop, brukar jag säga.
Mm.
Alltså sköldkörteln påverkar binjurarna, påverkar levern, påverkar tarmen. Allt påverkar hjärnan, hjärnan påverkar allt och så vidare och så vidare. Det är ju ingenting är ju separat. Alltså du måste ju se hela människan. Det är därför jag kallar det för holistisk beroendemedicin. Därför att allt påverkar allt och det gäller att förstå det. Plus att varje människa är biokemiskt unik. Så varje patients olika konsekvensanalys ser ju inte lika ut. Så om du har två personer med sockerberoende så kan den ena ha de här konsekvenserna och en annan och andra konsekvenser. En är tjock, en är smal, en är normalviktig. Alltså det har inte med vikt att göra. Så det här är väldigt viktigt att förstå. Alltså det finns inte något raster som är liksom alldeles fyrkantigt som man trycker ner över en person. Och det är du säkert märkt när du jobbar som hälsoinspiratör, att du måste lyssna in den här personen. Du kan inte komma med en färdig mall och trycka på folk. Var börjar du med den här människan? Hur hjälper du den bäst? Vad är viktigast att ta först? Vad kan du ta sen? Alltså det handlar om att lyssna helt enkelt.
Mm.
Sen finns det ju ett paket med vissa kunskapsbitar som vi vill ge alla så fort som möjligt. Bara få hjälpa dem och stötta upp dem att så här är det liksom. Men utöver det så är det ju individuellt.
Just. Fantastiskt. Det har varit superspännande och jag tycker man har fått en fantastisk bild av vad problemet är. Och också som du har varit inne på, verktygen som man kan...
Men vad bra.
Hjälpa det här med. Jag skulle vill du tillägga någonting där?
Nej. Alltså jag är ju galen i det här området. Det är min passion. Jag kan prata hur länge som helst, men jag tror vi har täckt det viktigaste.
Ja.
Och sen att de som är intresserade kan ju läsa min bok då, senaste boken Sockerbomben 3.0.
Jag ska lägga
ut det. Där har ju allt det jag har pratat om.
Ja. En sak jag tänkte innan vi helt avslutar, det är som jag nämnde förut, samhället. Jag tänker, du har också varit inne på det, men när jag ska tanka bilen, det sista jag möts av det är godis. När jag ska gå till järnaffären så kommer jag till kassan och där är det godis. Så går jag in till sportaffären så kommer jag till kassan där är det godis. Och jag tycker att det borde finnas saker som samhället kan göra. Du ska få svara på det, men jag har en för mig att jag har läst någonstans att olika ställen i USA, mindre samhällen kan jag tänka mig, där har liksom alla verkligen gått ihop. Det kan vara skolan, det kan vara affärerna, det kan vara samhällets olika funktioner. De har gått ihop och hårdjobbar för att, gissar jag då, strypa tillgången på socker. Är det något du känner igen, de här projekten i USA?
Jag har hört talas om dem, men jag har aldrig detaljstuderat det. Men jag vet att det finns initiativ och det finns ju alltså frön till folkrörelser och motverkar här, eftersom grejen är i USA att de har ju mest skitmat av alla länder i världen. De har störst procent sjukligt överviktiga. Mm. Alltså många säger till mig, men varför lyssnar du på amerikansk forskning? Kolla problemet. Ja, men säger jag, det är på grund av att de har ett sådant allvarligt problem som de också måste forska mest och ta reda på mest och försöka mest och göra bra saker. Men det finns ju samma enorma ignorans. Jag menar, det finns ju allt från att du ser restauranger i Texas som bygger större bord, ger större tallrikar, bygger större restauranger för att få in de här permobilerna, för folk väger 600 kilo och kan liksom inte gå in. Nej. Det är ju hur sjukt som helst att inte att anpassa samhället efter sjukdomen, förstår du?
Jo, absolut.
Kontra det du säger, som ju vore fantastiskt om vi gjorde det här. Men jag tycker i måndagskväll när vi hade sockerfria dagen, andra året nu då, efter festen vi hade förra året för mig, som var helt magisk. Så var vi 600 på ett webbinar måndag kväll. Där folk pratar om en folkrörelse och att vi håller på. Så det gäller ju att sprida kunskapen.
Jo, alltså det här är ju såklart ytterst ett personligt ansvar. Men jag känner ibland att samhället egentligen kunde göra mer. Alltså det serverar rik mat på sjukhus. Och man hör ju sen skräckexempel att man ligger inne för cancer och så får man sockerrik mat.
Alltså, ja, jag vet. Det är så. Ja. Men titta på kafeterian på sjukhuset.
Mm, jag menar det.
Alltså det är ju här, kafeterian här på Hudiksvalls sjukhus är ju bara skit.
Mm.
Mm. Men jag tänker på vad Babben sa också på webbinariet, att det har ju på vissa ställen blivit bättre, att på tv, i green room på tv nu i alla fall, så kommer det lite frukt, lite nötter och lite ost eller sådana saker. Mm. Förr var det 6 kilo lösgodis som hälldes i en stor skål och så skulle man äta bara av det. Men så att det finns ju, tror jag, jag tror att vi ska skapa den här folkrörelsen där vi hjälps åt, för en person kan inte göra det.
Exakt.
Utan att vi tillsammans tänker på just det här, varför måste det alltid vara godis vid kassan? Det har man ju debatterat i många år att ta bort. Ann Fernholm skriver ju underbart på Diet Doctor när hon sågar fötterna av den löjliga med Oatly. Oh, drick mjölk, säger jag.
Ja.
Men du vet, det ska vara fake food, och det innehåller ju hur mycket skräp som helst. Och det finns så mycket man kan göra politiskt på skolorna. Alltså vi skulle kunna räkna upp, vi kan starta en folkrörelse idag, eller det är en, tycker jag, med folk som har börjat debattera det här.
Absolut.
Så det är bara att köra.
Ja, toppen. Jag brukar fråga mina gäster om de har 3 bra livsråd i sista, och det, oavsett vad det här samtalet har handlat om. Har du något 3 bra livsråd, alla kategorier?
Ja, att hänga väldigt mycket med vänliga, kärleksfulla, roliga människor. Det är ett livsråd jag har. Och att vara ute i naturen. Naturen är liksom, betyder mest för mig av alla tillfrisknande faktorer, tror jag. Det är där jag hämtar näring och allting. Och så hundar. Jag är hundmänniska. Ja, det var väl 3 snabba nu då som jag kom på.
Ja, skogen är något som ligger mig nära om hjärtat också. Jag försöker ta en timme skogspromenad mitt på dagen varje dag.
Så att Samma här. Ja. Jag ska gå ut nu när jag pratar med dig.
Vad sa du?
Jag ska gå ut nu när jag pratar med dig.
Samma här. Jag ska försöka lägga ut det här först bara, sen ska jag gå.
Okej.
Okay. Om man nu vill veta mer och läsa mer om dig, är det din hemsida då som gäller?
Ja, bittensaddiction.com.
Ja.
Och där finns det ju då olika flikar man kan gå in på och hitta terapeuterna och läsa om vad det är och så. Ja. Det enda som inte är uppdaterat nu, jag har gjort en helt ny utbildning, en ny läroplan. Och då står det på svenska att man ska läsa på engelska, för jag kommer inte att köra den på svenska nästa år utan bara på engelska. Och så kommer den svenska versionen då 2022, om jag är pigg och alert då, vilket jag hoppas.
Ja.
Man får säga så. Man börjar bli när åldern nu när man säger om jag lever.
Jag vet.
Hur gammal är du, Benny? Hur gammal är du?
Jag får räkna efter. 63 fyller jag snart.
Ja, du ser. Jag är 68 snart, nästa månad.
Ja, det är härligt.
Så vi är still going strong.
Ja, underbart. Ja. Kämpa på. Och det du gör är helt fantastiskt. Så.
Men tack. Du med.
Ja, tack.
Det behövs.
Ja, men så är det ju. Det är som du säger, det är en folkrörelse som är igång för bättre hälsa.
Ja, det tror jag faktiskt. Ja, det känns väldigt spännande faktiskt, ja, att vara del av det. Mm.
Ja.
Så, och jag ska sluta med min Starfish Thrower.
Ja.
Ja, det är ju en dikt som skrevs för länge sedan. Och det är ju den här, i mitt fall blir det ju en liten tjej då, i ditt fall en liten pojke som går på Stillahavsstranden och så har det blåst upp tusentals sjöstjärnor. Och när de ligger kvar på stranden så dör de. Så därför så går den här lilla flickan då och kastar i en och en. Och då kommer en desillusionerad äldre kvinna då och säger att ja, men det där är ju meningslöst, du kan inte rädda alla de här. Då säger den lilla flickan, nej, men hon säger, it's not gonna make a difference, det kommer inte göra någon skillnad. Jo, det är ju skillnad för just den här, och så kastar man i en sjöstjärna.
Ja.
Och om alla tänker så, kastar i en sjöstjärna, mm, och sen nästa kastar i och så, då kommer vi ju hemskt långt.
Ja.
Ja, jag brukar säga att jag är starfish thrower.
Ja, det är en fantastisk story det där, för jag kan bara gå till mig själv. När jag får ett meddelande att jag har inspirerat någon till bättre hälsa och de har uppnått saker, så blir man ju, man får ju gåshud, man blir helt lyrisk. Så att,
precis, exakt. Precis. Och så vet du att den personen inspirerar en annan.
Exakt.
Ringar på vattnet.
Mm, precis. Tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun. Det har varit superspännande att få lära sig mer om detta.
Tack för att jag fick göra det.
Mm. Tack och hej.
Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.